Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen hit, Bertil.
Tack ska du ha. Roligt att vara här.
Så fint att ha dig här. Du är näringsterapeut och du är också grundare till Holistic, bland annat. Och du är extremt kunnig när det gäller hälsa. Så att jag är så tacksam över att ha dig här och att jag får dig en stund och ställa alla mina frågor till dig.
Ja, kul att vara här.
Ja. Kan vi börja från början? Var och när började ditt hälsointresse?
Alltså jag var ganska sjuklig som barn och jag har, alltså min uppväxt var inte så rolig. Jag var utsatt för väldigt mycket trauma, mycket övergrepp av alla dess slag. Så att min mage pajade ju när jag var 5 år och sen dess har jag haft en väldigt känslig mage. Så den har jag alltid behövt ta hand om. Vändningen för mig kom sen när jag blev lite större och började meditera. Så jag började meditera för väldigt länge sedan.
Mm-hmm.
1969.
Wow.
Utbildade mig till meditationslärare 1972 och för det förändrade mitt liv så mycket och sen ägnade jag väl 10 år i alla fall till att jobba i stort sett heltid med meditation.
Men när förstod du att dina magrelaterade besvär eller dina magbesvär var relaterat till trauma? För den kopplingen gör ju inte alla.
Nej, men det förstod jag nog ganska tidigt för att det slog till så fort. Alltså, min mage var alltid dålig men den blev mycket sämre när det blev någon typ av stress eller utsatthet eller så. Så det förstod jag ganska tidigt. Men då visste jag ju inte så mycket om det här med kost och så, men jag märkte ju att jag... Alltså jag kommer ihåg det var väl slutet 70-talet och början 80-talet, jag älskade glass. Så jag kunde gå hem och äta upp ett paket glass, ett glasspaket. Och så kunde jag inte sova på natten. Jag låg och svettade, så hade jag hög puls och jag förstod inte varför. Det visade sig att jag var ju kraftigt laktosintolerant bland annat och mjölkallergiker. Men det här var ju på slutet på 70-talet så då visste man inte jag så mycket om det här i alla fall.
Nej.
Men sen så började jag utesluta saker och började må bättre. Och sen på 80-talet så började mitt intresse mer djupna för det här med hälsa och kost. Va?
Mm.
Så att det var väl så här, slutet på 80-talet så började jag... Jag läste egentligen matte och fysik på universitetet på ganska hög nivå. Men började sen, när jag intresserade mig för det här så tänkte jag, ska jag utbilda mig till läkare? Ja, men jag vill ju veta det de inte vet.
Ah, wow.
De är experter på väldigt många saker, framförallt på sjukdomar, men inte så mycket på att förebygga. Så jag tog en kurs på universitetet i biokemi. För jag tänkte, jag vill veta hur cellerna fungerar, för cellerna bygger upp kroppen. Om cellerna mår bra så mår ju kroppen bra, tänkte jag.
Mm.
Och det var en fantastisk tid att läsa biokemi, för det finns så mycket kunskap där. Jag är verkligen imponerad och beundrad det.
Wow, och om vi bara pausar där, som du sa att det här på 70- och 80-talet, då var ju inte den här hälsovågen som är idag med mängd av information, nästan väldigt för mycket information ibland, för svårt att veta vad man ska lita på. Men hur hittade du information då? Du gick det på universitetet, men hur kom liksom intresset till att ens ta steget dit?
Nej, men det var ju liksom, jag ville ju veta hur kroppen fungerar, och det kunde jag ju läsa mig till i den vanliga litteraturen som läkare läser. Det finns ju böcker att läsa, men jag ville veta mer om just biokemin.
Mm.
Och jag lärde mig fantastiskt mycket då. Men sen är jag ju väldigt influerad utav ayurveda också, eftersom jag är meditationslärare och internationellt certifierad yogalärare. Jag är utbildad i Indien. Jag har varit i Indien kanske 30-40 gånger. Jag vet inte.
Var i Indien gjorde du din yogautbildning?
I Kerala. Meyadam. I Shivananda yoga. Det är alltså en form av klassisk hatha yoga egentligen.
Okej, ja, jag gjorde faktiskt min yogautbildning i Indien också. Fast i Goa, i Patnem.
Mm.
Och det är ett gäng år sedan nu. Men, och jag har varit där ett par gånger i Indien. Och det är ju ett helt annat sätt att leva än vad vi gör här. Så vad var det som gjorde att du fastnade för det? Och vad tog du med dig från ayurvedan?
Jag passade ju på då, inte då, utan de gånger jag var där, att ofta besöka ayurveda-kliniker. Och jag var ju fascinerad över hur de hanterade det. Och det jag lärde mig där då, på 80-talet, det var att alla problem som du kan ha börjar i matsmältningskanalen.
Mm.
Inte bara det vi kallar för tarmen, utan hela matsmältningskanalen, det vill säga mage, tarm. Och där de till exempel säger att man ska inte dricka kallt vatten. Så jag dricker bara varmt vatten på dagarna. Man ska inte dricka så mycket till maten, och man ska äta lugn och ro, allt det här som...
Som många av oss kanske inte gör,
nej,
tyvärr.
Inte idag. Nej. Förut hette det ju låt maten tysta mun, men idag är det inte så. Och att alla problem, alla kroniska problem har sitt primära ursprung i mag-tarmkanalen. Och om du inte fixar den, då är allt annat egentligen bara symptombehandling. Och att hälsa handlar om att vara i balans. Och det där tyckte jag var intressant, så jag fokuserade redan när jag började med hälsa mer professionellt då för 35 år sedan, att fokusera just på matsmältningen. Och det intressanta är ju att forskningen idag visar att det är så. Jag följer ju inte all forskning, men en del, och idag vet man ju att, alltså, då pratar man mycket om tarmen och tarmfloran och missar magsäcken och saltsyran som är jätteviktig, men i alla fall att det finns en koppling mellan en obalans i tarmfloran och alla kroniska sjukdomar. Du kan inte nämna en enda kronisk sjukdom som inte är kopplad till en obalans i tarmen.
Wow.
Det här vet man idag. Det är inget flummigt, utan det är forskning.
Det är konstaterat.
Ja, absolut.
Ja. Det är verkligen...
forskas jättemycket på det, och det kommer därför. Man forskar mycket på olika probiotika för olika symptom. För benskörhet, för depression, för allt mellan A till Ö. Så det är spännande. Så de bekräftar egentligen det som ayurvedan har sagt i tusentals år.
Och när du då i kombination av, som vi sa, meditation, började göra samband med kosten och det ayurvediska, kunde du läka din mage då? Eller hur?
Ja, alltså den funkar ju bra, men jag äter bara bra mat. Jag har inte lust och inte råd att äta mat som jag mår dåligt utav.
Nej.
Jag kanske gör ett undantag en eller ett par gånger om året, men det får gå på nöjeskontot. Men dagligen så äter jag bara bra mat, och vi kan ju prata om det. Jag tror de flesta inte förstår hur viktig kosten är för hälsan och vad som är bra mat. Jag tror inte folk förstår det. Och jag vill inte vara elak, men jag brukar säga, om du följer Livsmedelsverkets rekommendationer, då kommer du må som de flesta. Och de flesta mår inte bra. Vill du må bättre, då måste du äta annorlunda.
Okej, och om vi bara börjar där då. Bra mat. Vad är bra mat?
Det är väldigt enkelt. Det är väldigt mycket diskussion om man ska äta allt från våra carnivore till att bara äta frukt och allt däremellan. Men jag tycker det är en felaktig diskussion, för det blir så mycket för och emot. Det är enklast att tala om vad du inte ska äta. Eller, bra mat är mat utan innehållsförteckning. Det innebär att du får gå till affären, handla dina råvaror, bära hem dem och tillaga dem. Äter du processad mat, raffinerad mat, konservburkar, sånt som du slänger in i mikron, det går ett tag, men det kommer inte gå bra i längden. Jag tycker man ska ställa sig frågan, varför blir man sjuk för? Och varför blir allt fler människor allt sjukare? Jag tror att de unga generationerna inte förstår hur mycket kroniska sjukdomar vi har. Det var inte så. Jag har fördelen att vara äldre, så jag vet att när jag gick i skolan, ja, men det fanns ju inte allergier och sånt. Det hände, men då visste alla att Kalle är 8B, han har allergi.
Mm.
Idag är det ingen som frågar om Kalle har allergi, för det har varannan unge liksom. Så det har hänt någonting.
Och vilken typ av allergi menar du då?
Ja, alla typer. Alla typer. Va?
Så allt
matallergier, luftburna allergier, så här. Det är ju någonting som är fel.
Det är en obalans i kroppen.
Ja, det är klart.
Mm.
Tänk dig själv på liksom innan det urbana samhället, när vi var bönder. Det gick ju inte omkring att vara allergisk mot pollen och gräs och allt man äter. Liksom, det funkar ju inte. Va?
Och det kan vi läka då genom att läka vår mage?
Ja.
Och vad är första steget? Att skifta kosten?
Tarmen och immunförsvaret. Men alla fokuserar på immunförsvaret, men var får immunförsvaret sina näring ifrån? Mm. Alla celler, alla organ i kroppen får sin näring från tarmen. Så tarmen är nummer ett. Mm. Om du inte har en tarm som funkar, en matsmältningskanal som funkar, då kommer du få problem.
Mm. Så du köper råvaror, vi har ju liknande syn där. Ja. Jag minns också när vi pratade senast, vi sågs, så pratade de om att många pratar om antiinflammatorisk kost.
Mm.
Men att du ser på det på ett lite annat sätt.
Ja, men all riktig mat är antiinflammatorisk. Det är när man processar och raffinerar maten som den blir inflammatorisk.
Ja.
Köper du liksom, det spelar ingen roll om det heter kött eller grönsaker, så är det inte inflammatoriskt. Men när du processar mat så blir den inflammatorisk. Så antiinflammatorisk kost, det är ett komplicerat sätt att säga back to basic. Va?
Och här har det ju skett ett skifte som du också nu nämnde nu med forskning visar hur stor påverkan magen har på vår hälsa. För tidigare har man ju lämnat ganska mycket åt våra gener.
Ja, och idag vet man att generna står för ungefär 5% av sjukdomar. Men, och det finns kanske 200 genetiska sjukdomar som är hårt kodade. Men de drabbar väldigt få människor. När vi pratar folksjukdomar, diabetes, övervikt, cancer, hjärt-kärlproblem, alla reumatiska sjukdomar. Ja, det finns en genetisk komponent, men du kan sätta på den eller stänga av den. Och det gör man med någonting som kallas för epigenetik. Epi betyder ovanpå, så det epigenetiken är det som är ovanpå generna, det som styr generna. Och där finns oerhört vackra exempel på det här som man har studerat, till exempel råttor eller möss är det kanske. Det finns en speciell gendefekt som heter agoutimöss. Och de blir överviktiga, stora, de blir diabetiska eller diabetiker, och de får gul päls istället för brun päls som den här rasen egentligen ska ha. Men genom att styra deras kost så blir de normala.
Aha.
Och det är epigenetiken då, att med kost, men inte bara med kost,
utan
med livsstilen,
med
kost, med stress, med motion, så kan du kan med fel livsstil så kan du sätta på dåliga gener. Med bra livsstil så kan du stänga av dem. Så det är ungefär som om du trycker på lysknappen, alltså tänds lampan, trycker du så kan du släcka lampan. Och frågan är, de här, även om du har sjukdomsframkallande gener i ditt genom, även om du säger mamma, pappa, alla kusiner, alla, hela min släkt har det här. Ja, men du kan låta bli att sätta på det. Min mamma hade bröstcancer och fick operera bort ena bröstet. Min pappa dog i hjärtattack. Och jag har en gen som heter, eller jag har höga nivåer utan något som kallas för lipoprotein A. Men jag hanterar det där med kosten.
Mm.
Jag ligger inte i riskzonen. Jag har jättelåga värden på allt som är hjärtrelaterat.
Mm.
Man säger till exempel att när man blir äldre så ökar blodtrycket, va? Med åldern. Men det är inte så. Det är degenerativa processer. Man brukar säga att man kan ha ett övertryck som är lika mycket som ens ålder. När jag var ung hade jag ett blodtryck på 120/70. Jag har fortfarande 120/70.
Mm.
Det har inget med åldern att göra. Det är degenerativa processer. Och vi degenererar genom vår kost och vår livsstil.
Ja.
Och du kan välja om du vill alltså lite grann åldras med hela tiden. Men du kan ju välja om du vill liksom åldras snabbt eller åldras långsamt. Jag försöker ha en så flack kurva som möjligt.
Mm, det låter bra.
Och det ser man ju exempel de här blåa zonerna. Va?
Mm.
Sardinien, Okinawa och finns fler platser. Ja, men de äter ju riktig mat. De äter ju inte processad mat.
Ja, och de en annan del som de gör, precis som rör på sig, de är i naturen och de stressar inte på samma sätt som vi.
Nej.
För jag tänker kosten är en jättestor del av vår maghälsa, såklart, men också stressen.
Absolut.
Hur skulle du säga är fördelningen, eller vad, hur ska man tänka kring det för att balansera sin mage?
Stress är ju, alltså du kan få vilka problem du vill bara med stress, för att stress påverkar alla organen. Och särskilt solarplexus, och solarplexus är överordnande centret för hela matsmältningsapparaten. Så stress kommer göra, kronisk stress kommer göra att du får dålig matsmältning. Och vi säger att du lever av det du äter, men det är inte riktigt sant. Du lever av det du äter, smälter och tar upp.
Ja.
Och i ayurvedan så säger man ju att du ska inte äta om du är arg, upprörd, stressad, irriterad. Och då tänker jag, när ska jag äta då? Liksom. Ja. Då säger de, i de lägena ska du dricka vatten, inget annat. Va? Ah. Därför att även nyttig mat omvandlas till ama. Ama betyder gift egentligen. Va?
Mm.
Om du äter under de här tillstånden, då är du upprörd, stressad. Och jag tänkte då för några decennier sedan, ja, men hur kan en nyttig morot bli onyttig bara för att jag är stressad? Idag förstår jag det. Därför du påverkar hela matsmälten, saltsyran, matsmältsenzymerna, gallan, tarmfloran. Den förändras direkt när du blir stressad. Mm. Det konstiga, våra bakterier som har i tarmen, de påverkas av hur jag mår. Man kan tycka att de bor ju där, de sitter väl där och gör det de ska. Ja, men de påverkas direkt, momentant av mitt emotionella tillstånd. Så stress är förödande. Så stress, kost och gifter, det är de tre orsaker som driver sjukdomar mer än någonting annat. Och stressen får vi ju lära oss att hantera på ett eller annat sätt. Och de flesta gifter som vi får, de får vi faktiskt via kosten. Mm. Via tillsatser som Livsmedelsverket har godkänt, för det är så små mängder. Men min kropp gillar inte små mängder gifter.
Nej. Nej.
För de ackumuleras över tid.
Och i Sverige så äter vi ju extremt mycket processad mat. Och då blir det ju många bäckar små. Liksom. Det blir som äder ju på varandra. Att det blir, vi får i oss väldigt mycket. Ja. Även om just den här lilla procenten då är godkänd. Vilket man ju också kan diskutera.
Man godkänner ju ett gift i taget.
Mm.
Och säger, är det bara så här lite så är det okej. Okay. Ja, men om du köper en färdig rätt så här. Men då kanske den innehåller 5 olika tillsatser. Smakämnen, färgämnen, konsistensmedel och så vidare. Och sen äter du ju inte bara det idag, du äter ju många saker.
Ja.
Så du får ju en cocktail, och det har man ju aldrig undersökt. Man undersöker en sak i taget.
Mm.
Och mitt råd är bara att sluta äta processad mat. Innan vi diskuterar om du ska äta äpplen och päron eller kötten och så här. Det är en meningslös diskussion så länge du äter processad mat.
Ja.
Du måste ta bort den processade maten. Man pratar mycket om ultraprocessad mat idag. Och tänker, ultraprocessad, vad är det?
Ja.
Är det sånt som är ännu mer processad än processad mat? Men ta bort all processad mat.
Ja. Men du, innan vi kliver in ännu mer på maten igen, så vill jag bara stanna till vid det här vid stressen, för det är så himla viktigt. Och jag får ju så mycket frågor av mina följare, jag hörde det från mina nära och kära, att många är stressade, och jag upplever ju såklart också att jag är stressad. Vad är ditt sätt att hantera stress? Är det meditation? Har du fler tips?
Ja.
Hur lever du för att inte förlora dig själv i
stressen? Jag är meditationslärare, yogalärare, så att det är ju yoga, meditation, andningsövningar som är min grej. Och sen gå ut och ta promenader eller lyssna på lugnande musik. Du får hitta din grej för att varva ner. Men vi lever ju en tid där vi är uppkopplade för mycket. Va? Vi somnar med mobilen, vi vaknar med mobilen. Det är inte bra.
Nej, och bara där, det brukar jag prata om. Att så här, jag har ju haft en regel i många, många, många år. Ingen telefon i sängen. Och bara det gör så stor skillnad. Att inte somna med telefonen. Eller som du säger, inte vakna. Jag rör inte min telefon första timmen på morgonen. Jag har också små barn, så då vill jag liksom laga frukost till dem och vara närvarande med dem.
Mm.
Och bara den vanan av att så här, jag ska gå och lägga mig med mig själv. Och faktiskt hinna processa det som har hänt. För det som händer när vi då har mobilen hela tiden, då hinner vi aldrig vara med oss själva. Vi hinner aldrig processa intrycken. Vi hinner inte komma ner i varv. Så det är en bra regel som jag tycker ni kan ta med er. Skippa mobilen i sängen.
Absolut, och det finns ju många som har poddar med avslappningsövningar. Du har säkert det också.
Ja.
Och vi har ju det på Listik också. Jag har spelat in, tror jag, 9 avsnitt. Det är väl 7 som är släppta. Och det jag rekommenderar för de som är mycket stressade, det är att börja med andningsövningar. Till och med innan meditation. Därför att om det går i 180 i huvudet och sen försöker meditera, du kanske inte lugnar ner sig.
Mm.
Det snabbaste sättet att lugna ner nervsystemet, det är via andningen.
Ja.
För nervsystemet och andningen är kopplade. Och om du får en långsammare andning så kommer det lugna ner sig. Så att
det hjälper oss att skifta nervsystemet.
Ja, och ja, du går in i parasympatiskt, det här lugnande systemet. Då, så att jag rekommenderar om ingen, det enklaste är bara andas in på 4, andas ut på 8 och så bara gör det.
Yes. Jag gjorde faktiskt det de två senaste kvällarna nu, så jag lyssnade på en meditation. Och då sa hon just det, då var det in på 4, hålla tror jag.
Hålla några, ännu bättre.
Ja, hålla på 7 och ut på 8. Ja, minns jag, om det
var. Någonting och, sånt.
Och då skulle jag gå och lägga mig, för det hade ändå varit mina barn hade vaknat ganska mycket. Och då är man ju uppe i vibe liksom. För att det är så här, de har sovit så dåligt så att mitt nervsystem för de senaste 3 åren har inte fått vila. Och så bara kände jag skiftet direkt. Jag gör ju mycket andningsövningar, men det är faktiskt fantastiskt. Just att förlänga utandetaget.
Precis. Och utandet ska vara dubbelt så långt som inandningen. Så att in på 4, ut på 8. Börja med det. Mm. Och sen när du känner dig bekväm med det, in på 4, håll andan i 4, ut på 8. Och jag håller mycket längre. Jag tror jag håller i någonstans mellan 30 och 60. Va?
Ja.
För då händer det massa positiva saker.
Ja, vad händer då? Berätta.
Ja, det är ju när du håller andan, du behöver ju syre. Det här är lite nördigt, men när du behöver ju syre, det vet vi. Syre till de röda blodkropparna, cellerna, producerar energi. När du håller andan så förbrukar du syret och så bygger du upp koldioxid som är en slaggprodukt då i cellerna. Men när koldioxiden ökar så händer det massa positiva saker. Dels blir syresättningen till cellerna mycket, mycket bättre.
Mm.
Dels lugnar det ner nervsystemet.
Mm.
Så det är oerhört effektivt. Så jag gör ju övningar där jag håller andan. Det beror på vad jag känner för någonstans mellan 1 och 2 minuter.
Mm, häftigt. Ja, breathwork är otroligt. Det har hjälpt mig så, så mycket.
Ja.
Okej, tillbaka lite till kosten och framförallt det med processad mat. För att det har ju varit en trend senaste åren med väldigt mycket växtbaserade alternativ. Mm. När det har blivit mer trendigt att bli vegan eller äta mindre mejeriprodukter, köttprodukter. Och det kan ju vara dels av att man inte tål det, som både du och jag är väldigt känsliga mot mejeriprodukter. Eller att man av andra skäl inte vill äta det.
Mm.
Men det gör ju också att det har kommit väldigt många processade alternativ. Det här är ju en djungel.
Ja.
Hur ska man tänka här? För det är svårt som konsument.
Jag skulle säga så här, antingen bestämma sig för att vara köttätare eller vegetarian eller vegan. Va?
Mm.
Om man bestämmer sig för att vara vegan, jag är inte strikt vegan, jag var det förut, men av olika anledningar säger jag inte det strikt nu.
Mm.
Men om man är strikt vegan, då ska man låta bli alla de här vegetabiliska köttvarianterna. För det är processat. Det går åt skogen med rekordfart. Va?
Mm.
Så alltså, det finns inget bra sånt här vegetabiliskt köttersättningsprodukt som är bra. De är jättedåliga allihop. Det är bara kasta.
Det är ju bara processat.
Det är bara processat.
Ja, och ibland när jag läser på innehållsförteckningen så förstår man inte ens vad det innehåller.
Du kan inte leva ett visst liv om du äter det. Nej. Du kan göra det därför att säga jag vill inte äta djur, så därför väljer jag att äta det här. Men ät riktig vegetarisk mat då. Inte de här kött.
Men kan du dela lite, vad äter du då? Vad lagar du till middag hemma en vardagskväll? Eller?
Ja, jag gillar ju indisk mat väldigt mycket. Så det är mycket här. Ingefära, gurkmeja och kryddor och så.
Men lagar du grytor då?
Ja,
eller?
Men jag gillar enkel mat. Och det behöver inte vara marinerat i 24 timmar. Och sådär, utan enkel mat är oftast ris, linser, bönor och så grönsaker.
Mm.
Kolhydrater har fått väldigt dåligt rykte och det gör att många inte äter ris och bönor, men det är helt fel, va? Och jag kan sätta mitt huvud på att det kommer ändra sig de närmaste åren.
Jag tycker att det kommit en väldigt stor diskussion nu kring hur fibrer är viktiga, alltså man har varit så himla proteinfokuserade länge och det är för många äter för lite protein, men fibrer är ju så himla himla viktigt.
Absolut.
för vår mage som vi har varit inne på. Absolut. Mycket och för allt, och det känns som att den märker jag kommer mer och mer nu, hur viktigt det är att prata om
det,
fibrer.
Det måste vara så, för det är så vi är skapta. Va? Vi behöver fibrer av många anledningar.
Ja.
Men det sämsta man kan äta, det är de här processade köttersättningsprodukterna, oavsett vad de innehåller. Det spelar ingen roll om det är nyttiga råvaror från början. Men för att få till den här köttliknande konsistensen och smaken, ja, men det är sjukdomsframkallande. Låt bli det.
Mm. Och så är det ju ofta väldigt mycket tillsatser som inte är råvaror.
Ja.
Men jag tänker också på växtbaserade drycker som jag till exempel nu. Jag har ju tagit också era holistisk matintoleranstest.
Mm.
Jag har ju en väldigt liknande historia med dig, med min mage. Mycket trauma i min barndom.
Mm.
Hade märkliga magsmärtor som ingen läkare förstod. Jag kunde bara, min mage shut down. Mm. Jag hade sådana magknip. Jag spelade innebandy och ibland så bara låste det sig. Jag var tvungen att ligga bakom sargen. Och sen kunde det låsa sig i 10 minuter och sen försvinna från ingenstans. Jag kunde falla ihop på skolgården. Mm. Jag hade jättesvårt att liksom ta upp maten, smälta maten. Alltid svullen, gasig. Konstaterades ganska tidigt att jag var liksom laktosintolerant. Men mer än så var svårt att förstå då. Och sen har jag ju då varit på min egen resa och försökt läka magen med både kost och meditation och allt det som jag har varit inne på. Och har känt att jag har kommit en väldigt lång bit på vägen. Men fortfarande när jag reser eller om jag går ut och äter, då märker jag att min mage är fortfarande känslig. Och då tog jag ett holistiskt matintoleranstest där man då får som svar sen på vilka olika livsmedel som jag behöver då utesluta ett tag för att tarmen ska kunna läka. För jag hade också det här läckande tarm. Och då var ju mejeriprodukter en sån sak som jag behöver utesluta nu ett tag. Och då är det ju svårt. Okej, vad ska jag ha i mitt kaffe? Vad ska jag ha i min matcha? Vilka växtbaserade drycker är okej från ett näringsperspektiv? Vad använder du för någonting?
Vatten.
Ja. Men hur ska jag göra ett skummigt, härligt skum till min kaffe?
Får jag inte det? Det är ett val. Jag säger inte så här, du får inte. Nej. Utan allting är en trade-off. Liksom, va? Är det värt det eller är det inte värt det? Vill du ha havremjölk som du skummar? Ja, men ta det då. Men det kanske inte är vad jag skulle rekommendera. Va?
Nej. För just havremjölk innehåller ju en hel del rapsolja också, i alla fall vissa märken.
Rapsolja, det är... Ja.
Och det tänker jag att vi ska komma in på. För det här är ju någonting som jag får mycket frågor om. Någonting som känns väldigt omdiskuterat. Och det står väldigt mycket olika information i böcker, på hemsidor, när man googlar rapsolja. Kan vi reda ut rapsolja?
Vi kan reda ut det, men hela det här begreppet med fett är väl det mest förvirrade, desorienterade ämnet som jag känner till.
Ja.
Allt från att fett är inte bra, vi ska inte äta fett. Det fick vi lära oss redan på 50-60-talet. Vi ska undvika fett och vi ska äta fettsnålt. Och det har gått till, det är enormt mycket hälsokonsekvenser utav det. Väldigt negativa konsekvenser. Va? Jo, vi behöver fett. Och då är det så här, ja, men mättat fett och omättat fett, vad är bra och vad är dåligt? Då har vi fått lära oss att omättat fett är bra och mättat fett är dåligt. Och det är fel. Mättat fett är jättenyttigt. Omättat fett är också viktigt i små doser, men vi behöver mycket mättat fett, lite omättat fett.
Mm.
Om du frågar mig vad jag rekommenderar för något då, i köket, så är det så här, smör. Mm. Eller ännu hellre ghee när man kokar smör. Va?
För ghee, det kan man väl äta då om... Jag tänker om man är då laktoskänslig eller inte.
Absolut.
Vill äta.
Mm. Ghee, det är ju smöroljan. Om du äter smör, man tar ju grädde, och grädde är ju fettet från mjölken, men den innehåller ju mjölkrester, lite mjölkprotein.
Mm.
När du kokar det på svag, alltså man kokar inte, jag har det på ettan i 2 timmar ungefär, så separerar mjölkproteinerna och fettet, och kvar får en olja, smörolja.
Mm.
Och det kallar vi för ghee då. Så får man skumma av skummet och sen så får man bottensats liksom, och det som är mellan där, det är en gul olja då. Den innehåller inte mjölk.
Och den blir ju också mer som smörkonsistensen. Det är ju inte som en olja. Alltså jag tänker när man har den i kylen så blir den ju
hård. Då stelnar den. Den är jättenyttig för den innehåller bara mättat fett. Det finns inget omättat fett i det. Och då är det för många som säger att det är dåligt, vi ska äta margarin istället. Det är helt fel, vi kommer till det. Och så rekommenderar jag kokosolja, mättat fett, jättebra. Och jag rekommenderar olivolja, det är... enkelomättat, oljesyra, men inte omega 6, inte omega 3.
Mm.
Eller pyttemängder, det kan du bortse ifrån. Det är det jag rekommenderar.
Avokadoolja, hur är det?
Ja, avokadoolja är okej, men
för
det är ganska
dyrt. För den tål ju lite högre temperaturer om man ska laga mat och så.
Men ju mer mättat, eller förlåt, ju mer omättat en olja är, ju mindre tål den temperaturen. Smör och kokos, det tål.
Ja.
Redan olivoljan tål inte lika bra.
Nej, precis.
Därför att den innehåller en dubbelbindning. Går det till omega 6 och omega 3, då har de 2 och 3 dubbelbindningar och då tål de inte upphettning.
Mm.
Vi kommer snart till rapsoljan. Jo, men avokadoolja, okej, hampaolja, valnötsolja, mandelolja, men det är ganska exklusiv och dyra olja. Ja. Det är ingenting du använder i sådär dagligdags. När vi pratar om dålig mat så är det många som vet att ja, men socker är inte bra. Men det finns saker som är mycket, mycket sämre än socker. Och det är de allra flesta matoljorna. Det vi kallar för fröoljor. Det är solrosolja, sojaolja, majsolja, tistelolja, vindruvskärnolja, alla de här oljorna som är gjorda på frön, inklusive rapsolja. De är jättedåliga. Varför är de dåliga? Ja, förutom att de är processade väldigt, väldigt hårt, så innehåller de jättemycket omega-6. Och omega-6 är en av de två livsnödvändiga fettsyrorna, en omega-3 och en omega-6. Men vi ska ha balans mellan omega-3 och omega-6. Och backar vi lite grann i tiden när vi åt naturlig mat, då hade vi ett intag av omega-6 i förhållande till omega-3 som var 2:1. Alltså vi åt dubbelt så mycket omega-6 som omega-3. Idag ligger det på 10:1, 20:1, ja, upp till 50:1. Och anledningen att det gör det, det är att vi äter så mycket processad mat. Och att man någonstans kring 30, 40, 50-talet börjar införa matoljor. Därför man sa att mättat fett är farligt, man ska inte äta det, man ska äta de här matoljorna. Mm. Ett sånt enormt överskott av omega-6 driver inflammatoriska sjukdomar.
Ja.
Och i stort sett alla kroniska sjukdomar är inflammatoriska.
Mm.
Och så vi får oerhört mycket omega-6, ett överskott av omega-6. Så det har du i de här oljorna. Men du har det också mycket i vete. Och egentligen det finns i det mesta, men inte så mycket som det finns i oljorna. Oljorna kan alltså innehålla någonstans mellan 60-80% omega-6 och i stort sett 0 omega-3.
Men det är helt galet, och även rapsolja till och med marknadsförs, ja, till och med på flaskan som att den innehåller omega-3.
Då, ja. Säger, men rapsolja är så bra därför den innehåller omega-3. Ja, den innehåller 10% omega-3 men 20% omega-6. Så tar du en sojaolja eller någon sån där annan olja så innehåller de kanske 60-70% omega-3 sex och i stort sett 0 omega 3. Så ur den synpunkten är rapsolja bättre. Men man kan säga, jag skulle säga rapsolja är dåligt men mindre dåligt än de som har ännu mer omega 6.
Ja.
Men den är inte bra för du har fortfarande dubbelt så mycket omega 6. Men det är värre än så. Rapsolja innehåller en fettsyra som heter erukasyra. Som i studier visar sig kunna bidra till cancer, hjärt-kärlproblem. Men då var det kanadensiska forskare som genmanipulerade den för att få fram en rapsolja som har låga halter av erukasyra. Mm. Så istället för att den ligger på över 40% så ligger den på, jag kommer inte ihåg, mindre än 5% erukasyra. Men den är genmanipulerad och den kallades för canolaolja. Kommer från Kanada.
Ja, okej.
Och i Sverige kallas det för rapsolja, men den är alltså genmanipulerad. Men det finns ingenting bra med den, annat än att den innehåller mindre dåligt omega-6 än alla andra oljor.
Mm.
Så ska man äta bra oljor, då säger du smör, kokosolja, olivolja och sen de här andra exklusiva. Du kan ha hampaolja, valnötsolja, vad du vill. Liksom. Och vill man ha, och dessutom säger man att rapsolja tål upphettning. Nej, det gör den inte, för innehåller den omega-6 och omega-3 så ska de inte upphettas. De här fleromättade fettsyrorna, de tål inte upphettning. Så det ska man, och det gör inte andra oljor heller. De enda som tål upphettning det är smör och kokos.
Mm.
Så man ska inte upphetta den och det är fortfarande för mycket omega-6. Vill man ha en olja med omega-3, då rekommenderar jag linfröolja. För linfröolja innehåller 3 gånger så mycket omega-3 som omega-6.
Mm-hmm.
Så då skiftar du tillbaka till ett bra
förhållande. Och vad använder man den i då? För den tål inte heller upphettning.
Nej, den tål inte upphettning. Det får du ha i sallad.
Sallad som en dressing eller så.
Absolut.
Okay. Mm.
Och det är väldigt, alltså många äter omega-3-tillskott idag. Fiskolja, algeolja. Vi säljer ju algeolja för vi inte vill sälja fiskolja.
Ja.
Och vi säljer linfröolja också. Men det viktigaste är egentligen, alltså, eftersom vi äter så otroligt mycket omega-6 så måste vi öka omega-3 så mycket för att få en något sån här bra balans.
Ja.
Men det bästa är att minska på omega-6.
På omega-6, såklart.
Så kasta alla matoljor du har hemma.
Oh.
Inklusive rapsoljan.
Ja.
Behåll linfröoljan om du har den.
Ja. Nej, men alltså det här är så intressant och det är så himla bra att få så handfasta tips, för att det är en djungel och det är svårt som konsument att förstå för att alla produkter vill ju sälja och de gör bra etiketter.
Precis.
Så det måste man ju komma ihåg när man är och handlar, att man får inte liksom bara titta på framsidan utan titta på baksidan, se vad är, förstår du innehållsförteckningen?
Och då är det många som säger, ja men jag köper ekologisk majsolja, så, det blir inte bättre för att den är ekologisk.
Nej, precis.
Då kan du ju liksom säga, men jag äter ekologisk vit flutkvamp, men är det nyttigt eller inte liksom.
Ja. Vill du laga och äta ännu mer näringsrik, hälsosam mat med recept som är lagade från grunden utan att vara superkomplicerade eller ta alldeles för lång tid? Ja, men då ska du ju bli medlem i min app Body & Soul Care om du inte redan är det. För där får du tillgång till ett bibliotek med över 170 näringsrika recept. Du har frukost där, snacks, du har goda efterrätter, middag, luncher med näringsrik mat som hjälper dig att ladda dig med energi och må ännu bättre inifrån och ut. Och hörni, jag är alltså någon som brukar äta godis till middag. Jag använde inte mitt kök för några år sedan tills min mage, mitt mående tog så mycket stryk att jag var tvungen att lägga om min kost, min livsstil. Och sen jag gjorde det, dels så trodde jag ju då innan att jag inte ens kunde laga mat, men under den här resan så har jag förstått att det är mycket lättare än vad vi tror. Det är inte lika komplicerat, det tar inte lika lång tid, och det är precis därför jag har Feel Good Food som en kategori i appen, för det gör så sjukt stor skillnad och det har verkligen skiftat hela mitt välmående, min hälsa, och därför älskar jag att dela mina recept med er. Så när du blir medlem, då får du tillgång till recepten, du får också tillgång till mina guidade yoga och pilatespass, mina meditationer, andningsövningar, och nu har vi dessutom hur du kan träna i synk med din menscykel för att verkligen stötta dig själv på bästa sätt genom alla de olika faserna. Så den här appen är för dig som vill ta hand om dig själv, hjälpa dig själv att må ännu bättre på ett enkelt sätt i vardagen. Passen är ju mellan ungefär 5 och 35 minuter långa, så att de är lätta att få in i liksom ditt vardagspass pussel. Vi har meditationer som du kan göra på bussen, på väg till jobbet, gå in på toaletten, ta en kort paus under dagen för att hjälpa dig själv att komma ner i varv, stressa mindre och för att då kunna stötta både din hälsa, ditt inre lugn men också din maghälsa, som vi nu vet hur viktigt det är. Du får också testa appen gratis i 14 dagar så du kan känna in om det här är någonting som känns rätt för dig. Följ då länken i beskrivningen här till podden och fyll i alla uppgifter inklusive betalningsuppgifterna, men det kommer inte dras några pengar de första 14 dagarna. Känns det inte rätt för dig, då kan du enkelt avsluta i din profil i appen. Känns det rätt, då behöver du inte göra någonting utan du bara fortsätta vara medlem och få tillgång till allt det här för bara 129 kronor i månaden. Vi har så många medlemmar i appen som har slutat med dyra gymkort, som nu bara kör hemmaträning och dessutom får mindfulness och dessutom alla härliga recept. Så det finns så mycket inspiration att få i appen, och att ha den här appen är det absolut roligaste jag har gjort. Jag älskar att dela den med er, så jag hoppas att vi ses där inne. Och när du har blivit medlem så har vi en liten så här chatt på startsidan. Du får jättegärna skriva, hej jag är ny här. Det tycker vi är kul, vi är ett fantastiskt community där inne som peppar varandra. Så vi ser fram emot att träffa dig, vi ser fram emot att hänga med dig, och jag ser fram emot att få följa dig på din hälsoresa. Så kanske många känner att det här blir väldigt begränsat. Finns det liksom några produkter vi kan gå och köpa direkt från hyllan som är färdiga och som är okej att äta?
Jo, men det gör det. Ta till exempel surkål, kimchi, yoghurt. Det är ju per definition på något sätt processat. Men om du tittar på, jag brukar köpa Tistelvinds surkål. Tittar du på etiketten där, då står det vitkål, vatten och salt. Det är saker som min kropp känner igen.
Ja.
Det är inget konstigt i den. Va?
Mm.
Kimchi, samma sak. Där det är lite mera andra grönsaker också. Va? Är det yoghurt, då är det mjölk och bakteriekultur.
Mm. Och då pratar vi inte om frukt, yoghurt.
Nej, precis. För yoghurt är surt. Mm. Och då säger jag, ska det vara yoghurt, då ska det vara naturell yoghurt. Så fort det är fruktyoghurt, då är det minst 10% socker tillsatt.
Yeah.
Då pratar vi godis.
Mm.
Då kan vi prata godis och glass och sånt där. Det kan man ju ha på nöjeskontot, men det är inte mat.
Nej, exakt.
Och där är ju ett, och många tror så här, ja, men det är ju nyttigt yoghurt. Ja, men inte om det är fruktyoghurt.
Nej.
Därför att det är tillsatt socker i det.
Ja. Och vi pratat lite om i våra kanaler kring fasta och framförallt utifrån mitt perspektiv fasta i form av i takt med menscykel och vad det finns för fördelar med det. Hur ser du på fasta, ge magen ett break från mat? Kan du berätta hur du lägger upp din kost?
Fasta är jättebra. Det har man använt i alla tider, i alla kulturer. Och är man sjuk, då är det i stort sett det bästa man kan göra att fasta. Alltså, i alla fall när man är akut sjuk. Om jag blir förkyld eller influensan och sånt, det är bara fasta. Så går det över fortare, va?
Mm-hmm. Jag tänker att då säger ju så många att det är så extra viktigt att ladda med mycket näring.
Nej, då ska man fasta och dricka mycket och möjligen äta en soppa. Men inte äta tung mat. För att du har bara 100% energi och det finns få saker som är så energikrävande som att smälta mat.
Yeah.
Det är ju därför folk dippar efter maten. Så här, jag blir trött efter maten, paltkoma eller vad det nu är för någonting. Mm-hmm. Va? Varför har vi det här att folk blir trötta någon timme efter lunch? För det är därför att det går åt energi till att smälta maten. Och du vill inte belasta, alltså du vill att ditt immunförsvar ska få all energi. Äter du massa tung mat, då kommer immunförsvaret att inte orka.
Sant.
Så, ja, men behöver jag inte näring? Nej, det är faktiskt så att immunförsvaret, när den inte får näring, den börjar leta efter näring som den kan hitta. Och vad hittar den då? Virus och bakterier. Så den bryter ner virus och bakterier mycket effektivare när du fastar. Och virus och bakterier är uppbyggda av exakt samma saker. Aminosyror, vitaminer, mineraler, fettsyror. Så den bryter ner det till byggstenarna som du kan använda till att regenerera dina celler. Men om du äter mat, då prioriteras det. Då kommer immunförsvaret inte vara lika aktivt på att bryta ner virus och bakterier.
Mm-hmm.
Så när man är sjuk, alltså akut sjuk i alla fall, jag säger inte att man har, vi ska inte gå in på cancer och massa komplicerade sjukdomar, det kan vara bra då med, men det är speciella förutsättningar då. Men vid alla akuta sjukdomar så är det bara att dricka.
Mm.
Det är vad jag rekommenderar.
Och hur lägger du upp en generell dag i matväg? Och varför?
Ja, och sen då det här med att fasta. Många säger att det är bra att fasta en dag i veckan och jag tycker det är bra. Jag fastar oftast inte en dag i veckan ibland, särskilt på sommaren eftersom jag har en tendens att vara lite frusen av mig, eftersom jag har underfunktion på sköldkörteln, så fastar jag på sommaren, inte på vintern.
Mm.
Men jag kör det som kallas för intermittent fasta, det vill säga jag äter 2 gånger om dagen. Det händer att jag äter 3 gånger om dagen för att det är kul att göra det någon gång också, men oftast är det 2 gånger om dagen. Och jag håller space mellan måltiderna och jag äter inga mellanmål. Och det finns anledningar till det. Dels så säger Ayurvedan, det är ät inte mer än 3 gånger om dagen. Ju fler gånger du äter, ju sämre kommer du må, ju kortare kommer du leva. Och det visar studier idag också. Därför att tarmen behöver vila mellan måltiderna. Och det finns ett system som renar tarmen som kallas för Migrating Motor Complex.
Mm-hmm.
Och den inträder mellan måltiderna som renar tarmen upp. Det går som vågor, ungefär som peristaltik, vågor som rensar från skräp uppifrån och ner. Men det gör det bara när det är lugnt och stilla. Och för det första så tar det, beroende på vad du har ätit, flera timmar för maten att lämna magsäcken. Äter du frukt så passerar det på kanske 30 minuter. Äter du biff och potatis, då tar det flera timmar. 2 till 4 timmar. Under den tiden ska man inte äta någonting annat. Inte en liten snack heller. Därför då stannar matsmältningen upp och väntar på det nya som kommer. Och så börjar det om och tills den har kommit ner i samma nivå. Det leder till processer som inte är bra. Kroppen kan hantera det ibland, men inte på sikt. Så har man, det bidrar till exempel till IBS. Inte för att du gör det en gång, men det finns en anledning varför ungefär 30% av befolkningen har IBS. Och det är återigen, det är stress och kostvanor och att vi äter för ofta.
Ja, och man småäter väldigt mycket, ja, och inte satsar på de här stora måltiderna.
Nej.
Och jag har ju märkt enorm skillnad sen jag började införa fasta, men också slutat småäta. För jag har ju varit, alltså jag skäms här och berättar för dig, men jag åt ju alltså smågodis till middag för 10 år sedan. Alltså det här är ju lett mig in på den här resan, för att jag har haft sådana magbesvär. Jag åt så mycket skräpmat, jag snacksade hela tiden, jag åt knappt riktig mat i så många år. Och det är klart som fara och att jag mådde skit. Mm. Och behövde lägga om hela min livsstil och hela min kost. Mm. Och med stressen och allting vi har pratat om. Och när jag just, och det är något som jag gjort ganska nyligen. Mm. Att förstå vikten av att inte småäta. Mm. Och jag har tagit bort att snacksa på kvällen helt och hållet. Mm. Och i mellanmåltiderna. Mm. Och det är sån lättnad för min mage.
Mm.
Det är en enorm skillnad.
Ja, men det är mycket bättre, det är mycket hälsosammare och tarmen behöver vila.
Mm.
Och bakterieflora mår inte heller bra av att man småäter. Sen är det klart, går man och vandrar i fjällen, då är det ju bra att ha snacks med sig. Va? Ja. För att man behöver energin, men inte när du sitter på ett kontor. Liksom.
Nej, oftast är det ju att vi är uttråkade. Vi vill ha någonting snabbt att fylla på med. Eller hur? Och, eller uttorkade, då kan vi också bli väldigt söksugna. Så att ibland kanske vi bara behöver ett stort glas vatten.
Precis.
Ja, men när vi var inne på kosttillskott, som du ju är en expert på, hur vet man då, förutom då till exempel omega 3 som de flesta av oss verkar behöva mer av, hur vet man vilka kosttillskott man behöver?
Ja, egentligen i den bästa världen så säger jag, äter du riktigt bra mat och lever i en värld där vi inte har smutsat ner naturen så behöver du inga kosttillskott. Men nu har vi smutsat ner naturen. Va? Och sen så har mineralhalten i marken har minskat med 75% de senaste 100 åren.
Oh, det är helt otroligt.
Det betyder att om du får äta 4 morötter för att få samma innehåll som du hade av en morot tidigare. Dessutom försvinner näringen när du processar. Det är en anledning till att man ska undvika processad mat. Dels därför att näringen försvinner, inte allt, men en del näring försvinner, vitaminer, mineraler och annat. Och sen är det tillsatser av gifter. Och det här gör att vi bygger upp en brist. Och myndigheten säger att äter man bara varierad kost så behöver man ingen tillskott. Men du måste vara väldigt duktig på att äta bra mat. Va?
Mm.
Dessutom när vi har stress så förbrukar vi mer av en mängd näringsämnen. C-vitamin, B6, magnesium, zink. De förbrukas. Och dessutom så tappar vi en del. Vi läcker när vi har stress, så läcker vi en del näringsämnen. Och eftersom vi lever i den värld vi gör så behöver vi tillskott om vi vill må bra. Eller så ska vi sitta på en alptopp och meditera och bara äta naturlig mat. Liksom. Det funkar ju också. Och hur vet man vad man behöver? Ja, det finns två sätt. Det ena är att testa. Det finns olika sätt att testa. Du kan ta blodtester. Det finns inom funktionsmedicin finns det en massa olika tester. Du kan titta på symptomen också. Vi kan till exempel säga, men har du svårt att sova? Har du kramper i vaderna? Behöver du gå upp och kissa på natten mycket? Det tyder på magnesiumbrist.
Mm.
Har du svårt att kontrollera blodsockret? Då är det brist på krom. Till immunförsvaret så vet vi, är man oftast förkyld och sådär, men det vet vi att det är C-vitamin, D-vitamin, zink, selen. Ett annat exempel är barn som har ADHD. Det är alldeles för många som får den diagnosen och som medicineras mot det. Förr i tiden sa man att Kalle, han är lite stök, han har svårt att sitta still, men det växer nog bort, och det gör det för de flesta. Det finns en läkare i USA som heter Feingold, jag vet inte om han lever längre, men som tog fram det han kallar för Feingold-dieten. Barn som har ADHD är väldigt känsliga för socker, snabba kolhydrater, för tillsatser, gifter. Och de har ett antal brister. Så han gav dem multivitamin, multimineral, omega 3, tog bort socker och tillsatser. Ja, det tar 1-2 månader så blir de bra.
Wow.
Så det är inte en sjukdom egentligen, utan det är en brist.
Mm.
Det är en biokemisk obalans på grund av näringsbrister som man relativt lätt kan korrigera.
Mm.
Men det gör man inte, för man tjänar inga pengar på det, så att man säljer läkemedel istället, tyvärr.
Ja. Mm.
Så hur vet man att man har brist? Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du Livsmedelsverket så har de flesta inte brist, bara man äter normal kost. Och då säger jag igen, vill du må som de flesta och 90% mår dåligt, ja, då kan du fortsätta att tro det. Studier visar att de allra flesta har brister, och det man har mest brist på, det skulle jag säga, det har i stort sett alla. Det är magnesium, omega 3, D-vitamin, eftersom vi bor i Sverige. Det är de vanligaste. Och tittar man på veganer då, så får man lägga till zink och B12 också.
Mm.
De är klassiska, det har i princip alla brist på.
Ja, jag tog sådana tester nyligen och då hade jag brist på D-vitamin. Så att nu kör jag eran olja. Den är väldigt enkel att använda i vardagen tycker jag.
Mm.
Okej, så vi var inne lite på det här med rapsolja. Vi var inne på att processad mat, det är no-no, så lite som möjligt. Finns det någon annan sån där liksom dold boers i köket som du vet många äter av? Eller har vi varit inne på det mesta tycker du?
Ja, men alltså processad mat, socker, det vet de flesta. Matoljor, de allra flesta, det är bara att kasta. Och det finns, för, alltså de här omega-6-rika matoljorna är alltså värre än socker. Så jag äter hellre socker.
På vilket sätt är de värre?
Därför att de är mycket mer inflammatoriska. Mm. Och de skapar den här obalansen mellan omega-6 och omega-3.
Ja.
Socker är dåligt i sig. De här processade omega-6-rika fröoljorna, de är sämre än socker. Och så finns det någonting som är ännu sämre.
Mm.
Och det är margarin.
Mm.
Margarin är ett gift. Det, jag brukar säga att det kan du använda till att putsa skorna med. Men det är inte ett livsmedel. Det är ett gift. Det ska man bara låta bli. Och då säger folk så här, ja men jag är ju vegan och jag kan inte äta smör, då måste jag ha något annat på mackan. Ja men det är ju ett val. Om du väljer att vara vegan, vilket jag har full förståelse för, ja, men du kan inte börja äta gift bara för det.
Nej.
Så det är bara att låta bli margarinet. Ja men det är ekologiskt, det spelar ingen roll.
Nej. Nej precis, och det är ju någonting som man måste tänka på när man är ute och äter. Alltså, jag märker ju, som jag sa, när jag är ute och reser så märker jag min mage känslig. Och då är det ju... Det, man har ju ingen aning om, eller förmodligen så är det ju de här oljorna som vi varit inne på som lagas mycket mat med.
Men när
eller
du reser, då får du ju acceptera det.
Absolut.
Men det viktiga är ju vad du gör hemma varje dag.
100%, men jag menar bara att då märker jag ju hur min kropp reagerar direkt på ett helt annat sätt.
Förstår det.
Och många äter ju väldigt mycket hämtmat även om man inte är ute och reser, utan man beställer hem mat i dörren eller man hämtar någonting på vägen hem eller går ut och äter på lunchen. Och jag går också ut och äter liksom då och då, absolut. Men det som är grejen då har vi ju ingen aning om vad de stoppar i.
Nej.
Och det är klart, de här oljorna är ju billigare. Så det är klart att de används i restaurangköken.
Absolut.
Och även socker i många, många rätter. Och till och med då indisk mat till exempel. Så om man köper hem här. Det är ju, helst ska man göra grytan själv.
Ja, men absolut. Och du frågar andra no-nos. Ja, sen är det, tycker jag då, det är ju konservburkar. Aldrig va? För mig i alla fall va?
Mm. Och menar du då konservburkar med även liksom med bönor?
Det spelar ingen roll vad det är in i burken. Va? För att konservburken i sig är dålig och det vet man, det läcker metaller, men då har man ju lagt en plastfilm på insidan.
Ja.
Men den innehåller ju BPA, det är ett hormonstörande ämne.
Och hur är tetraförpackningarna då?
Ja, men tetra är ju bättre.
Mm.
Det tycker jag.
För jag tänker typ som jag använder ofta tetrabönor och lins, för det är ett enkelt sätt att kunna göra en gryta utan att det ska ta liksom hur lång tid som helst. Och det är väl en avvägning man får göra då?
Ja, som men tetra tycker jag är okej. Man måste kompromissa. Och sen djupfryst är bra va?
Ja.
Och mikrovågsugn. Jag har en mikrovågsugn. Jag bor i en lägenhet. Den fanns där när jag flyttade in. Jag har aldrig använt den. Kommer aldrig göra.
Nej. Berätta mer.
Nej, men det visar sig när man mikrar mat. Det är ju väldigt praktiskt. Och vi lever ju en tid där vi ska göra saker så enkelt och snabbt och billigt och praktiskt som möjligt. Men det är ju en trade-off man får betala för.
Med hälsan?
Ja, alltså när du mikrar mat så påverkas molekylerna. Och det man har sett i blodmikroskop när man tittar på blodet efter en måltid. Det blir alltid förändringar bara för att du har ätit mat. Men det blir mycket större förändringar. Blodet påminner om alltså förändringar som man ser hos som påminner om cancer. Men kroppen rensar bort det där varje gång. Men det är ett utmattningskrig. Liksom. Hur länge orkar du?
Mm.
Man måste ju fråga sig, tycker jag, varför blir allt fler människor allt sjukare? Varför ökar... Alltså, år 1900 så fanns också cancer. Jag kommer inte ihåg exakt säga att det var 5-10% som drabbades. Nu är vi uppe i stort sett i en av två. Va? Och som under sin livstid 50% kommer att drabbas av cancer. Det beror inte på generna. Vi har ju inte ändrat generna på 120 år.
Nej.
Det finns orsaker till det. Och livsstilen är den absolut främsta.
Mm.
Och det är gifter och det är kosten och det är livsstilen.
Ja. Okej, ska vi avsluta där vi började med matsmältningen och med maghälsan som vi var inne på då. Stressa mindre, äta mer riktig mat. Men också det här med magsyra eller saltsyra som du pratade om. Kan vi få något tips där vad vi kan göra för att...
Ja, absolut. Magsyran är viktig. Det är inte många som pratar om magsyran eller saltsyran i magsäcken. Men vi bildar ungefär 1,5 liter koncentrerad magsyra varje dag när vi äter. Det behövs därför att magsyran sätter igång nedbrytningen av alla näringsämnen. Du kan inte ta upp proteiner om du inte bryter ner dem. För vi äter proteiner men kan inte ta upp proteiner så bra. Eller inte alls, utan det måste hackas ner i minsta beståndsdelen som heter aminosyror.
Mm.
Det är saltsyran som sätter igång den processen och sen är det också enzymer från bukspottkörteln. Men du måste ha ett pH-värde på 2 ungefär för att aktivera ett enzym som heter pepsin som också hjälper till i nedbrytningen av proteiner. Du behöver saltsyra för att kunna frigöra mineraler från maten och ta upp mineraler, kalcium, magnesium, zink, allt möjligt. Du behöver det för att kunna ta upp vitamin B12. Så har du brist på saltsyra så kommer du få näringsbrister. Många har IBS. Hade de haft tillräckligt mycket saltsyra så hade de inte haft IBS. 30% av befolkningen i stort sett har IBS eller IBS-liknande symptom. Varför får man då för lite saltsyra? Den främsta orsaken till brist på saltsyra är stress. För när du stressar, då stängs den här av. Och har du för lite saltsyra, då kommer du per automatik få för lite med bukspottsenzymer. Påverkar gallan, stör hela tarmfloran och hela matsmältningsapparaten kollapsar. Det är väldigt bra idag, eller populärt att prata om matsmälten och så pratar man om probiotika, tarmbakterier. Men tarmbakterierna sitter ju längst ner. Först kommer saltsyran, sen kommer bukspottsenzymerna, gallan och sen kommer bakterierna längst ner, liksom, framförallt i tjocktarmen. Så vad gör man då? Ja, eliminera stress så mycket som möjligt. Och när du äter, ät i lugn och ro. Tugga maten ordentligt för tuggandet stimulerar både saltsyran, peristaltiken och allting annat som du behöver i matsmälten. Men det gör vi ju inte för vi lever i en stressad värld. Och det låter ju inte så här high-tech att säga sitt ner och tugga. Det låter som, nej, det har inte. Har han inte något häftigt, något, så här, något riktigt häftigt? Så här, men det finns inget häftigare än att sitta ner och tugga maten.
Va? Det är back to basic.
Back to basic, absolut. Och det finns också, vi har ju bland annat något som heter magsyra balans som tillför något som heter betainhydroklorid som ökar saltsyran i magsäcken.
Som man kan ta till, som ett kosttillskott.
Ja, till maten då, om man har brist på det.
Ja.
Och det har ungefär 50% av befolkningen.
Ja.
På grund av, återigen, livsstilen.
Ja. Oh, wow, du har så mycket fantastisk kunskap att inspirera med. Tack snälla för det. Och jag tar med mig så mycket från det här avsnittet. Och du ger oss ju så mycket hälsotips hela tiden. Så jag vill avsluta med att fråga, vilket är det bästa hälsotipset som du någonsin har fått?
Det bästa som jag någonsin har fått, det var att börja meditera. Mm. Det har förändrat mitt liv.
Ja.
Utan det tror jag inte jag hade levt idag.
Oj.
Så, ja, så är det.
Stora ord och det tar vi med oss. Jag säger ofta att meditation är ett life hack. Det har förändrat mitt liv så att jag skriver under på det. Tack snälla.
Tack så mycket. Vad roligt att vara här.
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.